Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Klockan var strax efter 13.00, tisdagen den 26 september, när ett samtal inkom till SOS. Någon ringde in ett larmsamtal med anledning av en misstänkt misshandel. En ambulans befann sig i närheten av bostaden där misshandeln troddes pågå och anlände till platsen på bara några minuter. Men det var för sent. När ambulanspersonalen tagit sig in i lägenheten på Vävaregränd 4 i Eslöv fann de en kvinna på golvet i lägenhetens kök. Det var Carina Thorén. Hennes kropp hade fått utstå kraftigt yttre våld och hennes liv gick inte att rädda. När ambulanspersonalen sökte efter en puls var hennes kropp redan livlös. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Sejob.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det brutala knivmordet på den 35 år gamla trebarnsmamman Carina Thorén i Eslöv 2000. Carina var 35 år gammal och mamma till tre barn. Livet hade inte alltid varit så lätt och någonstans på vägen hade Carina fastnat i narkotikamissbruk. Ett missbruk som också ledde till att hon prostituerade sig för att ha råd att köpa narkotika. Carina var enligt en av sina döttrar en levnadsglad kvinna med kort stubin. Men oftast väldigt glad. Det var tisdagen den 26 september år 2000 som 35-åriga Carina Thorén stod i sitt kök. I hemmet i Eslöv och diskade. En plats som ska vara trygg. Men som just denna dag var allt annat än just det för Carina. För när hon står där och diskar blir hon plötsligt attackerad bakifrån. Hon knivhuggs 17 gånger och har inte en chans mot sin förövare. Det fanns inga värjningsskador på Carinas händer och redan i ett tidigt skede misstänkte polisen att det måste ha varit någon bekant till Carina som utfört det fruktansvärda dådet. Polisens blickar riktades mot de narkotikakretsar som Carina befann sig i, men de var svåra att kartlägga. Det här är lite problematiskt. Det är ingen hemlighet att Carina var missbrukare och att hon sannolikt också sålde narkotika. Det gör att hon hade en hel del kontakter som är svåra för oss att överblicka, säger kalla fallchefen Bo Lundqvist till Expressen 2018. Det fanns heller inga brytmärken på Carinas lägenhetsdörr. Någonting som indikerade på att hon antingen släppt in gärningsmannen eller lämnat dörren olåst till personen. Mordutredningen i fallet drog därav slutsatsen att Carina hade mördats av någon som hon måste ha känt tillräckligt väl för att släppa in i sitt hem. En person har kommit in i lägenheten utan att behöva forcera sig in, säger Bo Lundqvist, chef för polisens kalla fallgrupp i Region Syd, i en intervju i Kvällsposten 2015. Det är också år 2015 som fallet tas upp i TV4s programserie Svenska fall för FBI. Och det är nu som blickarna riktas mot en 42-årig man, dömd till livstid för andra mycket grova våldsbrott. Att det inte finns avvärjningsskador på hennes händer tyder också på att mördaren är en person som hon inte kände sig hotad av. Hon fick den första huggen utan att hon hade känt behov av att skydda sig och sedan förmådde hon inte, säger FBI-mannen Mark Safarik i programmet. Den 42-årige misstänkte mannen som då bodde i Stockholm kom från början från just Eslöv och var en person som skulle visa sig ha befunnit sig i Carinas umgängeskretsar. Under programmet framkom det att det ska finnas ett skovtryck från brottsplatsen som pekar mot mannen. Det ska även ha funnits en hel del vittnen. Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite om den här 42-åringen och det grova brott han redan blivit dömd för. Jag vill också varna känsliga lyssnare. Det här rör sig om väldigt grova brott. Det handlar om hatbrott mot homosexuella män. Så att ni helt enkelt är lite förberedda på vad som komma skall. Det är år 2008 som mannen åtalas för flertalet olika brott som ska ha skett året innan, det vill säga år 2007. I media så kallas han för smeden, vilket vi också valt att kalla honom för i vår diskussion och i det här avsnittet. Och smeden, han hade levt ett ganska hårt liv. Han började missbruka droger redan som 15-åring. Och han genom åren innan dess att han dömdes för de våldsbrott som vi snart ska berätta om faktiskt dömas för 43 olika brott. Det här är mycket. Och det som skedde 2007 var att smeden hängde på en dating-site för homosexuella män. Där han helt enkelt raggade upp män för att, enligt honom själv då, råna dem och på så vis finansiera sitt narkotikamissbruk.
Mm.
Och i december 2007 så begår smeden totalt 4 överfall på 20 dagar.
Oj, ja.
Mm. Och vid den här tidpunkten så var han bosatt i Märsta som ligger i Stockholm. Han jobbade som just smed och därav smeknamnet smeden. Han hade väl en del ströjobb men ledde ett ganska hårt missbrukarliv och det kostade en hel del pengar att missbruka. Och smeden skaffade då den här profilen på den här dejtingsidan där han då skrev med flera olika män. Han flirtade med dem och jobbade med att vinna deras förtroende och blev då tack vare det insläppt i dessa männens hem. Och det här är ju ett fruktansvärt sätt att hitta offer på. Ja, det är ju verkligen att jobba sig in manipulativt, om du frågar mig.
Ja, fruktansvärt. Och de brott som han åtalades för var följande 4 brott som vi tänkte gå igenom.
Mm.
Det första var ett rån som skedde den 9 december 2017. Där den här smeden misstänks för att han ska ha bundit en homosexuell man i dennes lägenhet på Södermalm. Och sen tömt lägenheten på värdesaker. Sen är det ett annat rån som sker den 15 december 2017. Alltså bara några dagar senare.
Ja, knappt en vecka. Det är helt sjukt.
Och i det fallet så misstänks smeden rånat en homosexuell man i dennes bostad i södra Stockholm. Och där hade även våld utövats med kniv. Och från det offret så hade han stulit mobiltelefon och kontanter precis så som mördaren hade gjort i fallet om Carina Thorén.
Mm.
Sen eskalerar allting väldigt fort. För nästa brott han begår är fruktansvärt mycket grövre och rör sig om grov stöld och faktiskt mord.
Mm.
Det är den 28 december 2017 och han misstänks ha mördat en 43-årig byggarbetare i Solna och sen stulit värdesaker. Och i det här fallet så ska den här mannen blivit knivhuggen till döds.
Precis så som Carina Thorén blev.
Sen har vi även ett försök till mord och ett grovt rån i en lägenhet på Södermalm. Misstänks smeden har bundit fast och torterat en 45-årig man med flera knivhugg i bland annat nacken. Offret fick sin fotsula sönderskuren i det fallet. Och gärningsmannen tvingades också till sig en mängd värdesaker. Offret satt vid tillfället för häktningen i rullstol efter mordförsöket.
Så jävla fruktansvärt.
Och smeden själv han erkände att han hade letat efter rånoffer på nätet. Och att han hade riktat sina brott mot just homosexuella män. Just för att han menade på att de var mindre benägna att anmäla brotten. Så väldigt uträknande.
Mm.
Och i erkännandet framkommer även att han varit på bägge brottsplatserna, den för mordet och den för mordförsöket då. Men att han förnekar inblandning. Han menar att han hade hittat 43-åringen död och smidit därifrån med datorväskan.
Ja, och det här är också himla sjukt att smeden säger att det är för att han menar på att homosexuella män är mindre benägna att anmäla. Men om man tittar på det här våldsutövandet som faktiskt sker, alltså det är inte så att han bara rånar dem, utan han torterar, han knivhugger. Det är, alltså, han skär sönder en fotsula på ett offer. Det här är ju inte bara rån, det här är ju verkligen, verkligen hatbrott. Extremt grova hatbrott i det här fallet. Och smeden fick faktiskt livstidsfängelse för de här brotten. Så det vi vet om honom är att han har ett kriminellt förflutet redan sedan innan de här domarna gick igenom. Vi vet också att han tillhörde samma kretsar som Carina gjorde, vilket då gjorde honom till en möjlig gärningsman även i Carinas fall. Det finns också vissa tillvägagångssätt som påminner om varandra helt enkelt. Och i svenska fall för FBI så jobbar Mark Safarik och Bo Åström med att titta på Carinas fall. Och vi kan konstatera att Det är tydligt att både Bo Åström och Mark Safarik tror att smeden faktiskt är skyldig i Karinas fall. I programmet så intervjuas en man vid namn Ralf som hade stämt träff med smeden innan de här domarna föll. Och i programmet så berättar han hur han blev hotad av smeden. Citat. Han satte kniven under mitt öga och brände mig med en cigarett. Han var aggressiv och berättade att han tidigare hade gjort samma sak mot en kvinna i Eslöv, säger han till programledarna. Och programmet slutar med att Mark Safarik och hans svenska ex-poliskollega Bo Åström helt enkelt är övertygade om 42-åringens skuld. Det var smeden som mördade Carina Thorén, anser de. Och vi tänkte att vi skulle berätta lite mer för er om just den här utredningen som Svenska Fall för FBI gjorde. För 42-åringen, det vill säga smeden, skrev faktiskt till och med brev till Mark Safarik.
Smeden skrev privata brev till Mark Safarik i samband med utredningen i tv-programmet Svenska Fall för FBI. Vi kommer nu läsa upp dessa brev för er. Bäste Mark Safarik, jag ska förklara så enkelt som möjligt så att det inte blir några missförstånd. Jag har inte gått med på att tala med er. Jag har inga problem att tala om mitt brott, men när det gäller Carina-fallet så uppstår det problem. 1. Jag kände inte henne. Jag hade bara träffat henne ett fåtal gånger och köpt narkotika. 2. Om jag skulle börja prata om henne och hela händelsen, då måste jag börja prata om andra människor i hennes bekantskapskrets och därigenom indirekt koppla dem till mordet. I den kriminella världen ser det inte bra ut. Jag lever i en kriminell miljö, fängelse, och en misstanke om att vara golbög ser verkligen inte bra ut för mig. Det är hälsosammare för mig att vara misstänkt för Carina-mordet än att vara en snitch. Med andra ord, jag har inga kommentarer om Carina. Med vänliga hälsningar. Dear Mr. Safarik, detta är nu det andra brevet jag får från er där ni uttrycker en vilja att få intervjua mig. Ni nämner bland annat Silence of the Lambs, Criminal Minds, Robert Yates och så vidare. Är det meningen att jag ska bli imponerad och tycka att ja, fan vad coolt, jag bara måste bli intervjuad av dessa människor för de verkar vara ju så jävla seriösa. Har jag varit en känslolös, IQ-befriad seriemördare så är det mycket möjligt att jag hade nappat. Men jag måste tyvärr göra er besvikna. Jag har känslor. Jag är intelligent. Och jag är inte en seriemördare. Jag har även en dödlig, progressiv och mångfacetterad sjukdom som kallas för alkoholism eller narkoman. Denna sjukdom har gett mig och andra fruktansvärda konsekvenser. Vintern 2007 var jag så förstörd och nedbruten av denna sjukdom att jag försökte ta mitt liv med en överdos heroin och tabletter. Jag överlevde och vaknade upp från överdosen tack vare att jag somnade in mot ett element som var skållhett. Jag låg mot elementet i cirka 30 minuter och har än idag brännskador på baksidan av mitt huvud och min axel. Dagen efter begick jag mordet och dagen efter det begick jag ett mordförsök. Det är detta jag blev dömd för, till livstidsfängelse. Jag blev dömd mot mitt nekande eftersom jag skämdes för vad jag gjort. Jag ville erkänna, men jag vågade inte. Jag var rädd, så jag gick in i en fas av förnekelse. När jag kom ut till anstalt, Tidaholmsanstalten, så tog jag kontakt med åklagare och berörda poliser och erkände mitt brott. Jag ville ta mitt ansvar för min egen del, men jag ville att offrets anhöriga skulle få veta att rätt person satt inne. Jag ville att sanningen skulle komma ut om hur mitt liv såg ut när brottet skedde, hur mordet gick till och varför. Åklagaren och media började spekulera i om möjligheten att jag kanske var skyldig till fler ouppklarade brott och började leta efter likheter i andra fall. Den gemensamma nämnaren de letade efter var att offren var homosexuella. Jag var bland annat misstänkt för ett mord som begicks när jag var 12 år gammal. Jag hatade inte homosexuella. En av mina bästa vänner här inne på kåken är öppet bisexuell. Saken är den att det var mitt drogbegär som fick mig att börja råna homosexuella män. Jag såg dem som enkla offer som inte skulle anmäla mig eftersom de var diskreta och inte ville att deras sexuella läggning skulle komma ut. I slutet på mitt missbruk december 07 var jag så dåligt skick att jag inte längre brydde mig om jag skulle bli anmäld eller inte. Jag brydde ju inte ens om mig själv längre. Jag ville bara att det liv jag levde skulle ta slut. Min plan var inte att mannen jag mördade skulle dö. Han gjorde motstånd i lägenheten och i min desperation så knivhögg jag honom. Jag kom över cirka 400-500 kronor och det räckte till 2 doser heroin. Dagen efter behövde jag mer heroin och gjorde ännu ett personrån. Jag band honom, men han tog sig loss när jag letade efter pengar i lägenheten, så jag sprang i kapp honom just innan han nådde ytterdörren och högg ner honom. Hade jag inte haft kniven i handen så hade jag slagit ner honom. Allt detta gjorde jag eftersom jag var maktlös och fysiskt mentalt besatt av droger. Den tragiska historien med Carina Thorén är att det fanns cirka 50 personer som kunde ha begått mordet. Nycklarna till hennes lägenhet blev stulna av henne några dagar innan mordet och det är känt vem och vilka som stal dem. Hon sålde narkotika och hade lika många fiender som hon hade kunder. Jag blev förhörd ett flertal gånger och utredningen lades ner. När jag nu blev dömd för mord och mordförsök så blev jag förhörd på nytt, men det lades ner igen. Jag var förhörd angående fler mord som var ouppklarade, men alla lades ner eftersom det inte fanns bevis överhuvudtaget. Jag hade gärna ställt upp på en intervju om jag hade fått belysa min drogproblematik, berätta om alla konsekvenser missbruk kan leda till och om den förändring jag genomgått under min tid sedan jag fick min livstidsdom. Jag har studerat bland annat matematik, fysik och astronomi på universitetsnivå. Jag har slutfört olika program och om endast 2-3 veckor så har jag slutfört ett 12-stegsprogram. Med den kunskap jag har idag så kan jag se tydligt och förstå varför mitt liv har sett ut som det gjort. Jag har idag varit helt drogfri i cirka 6 år och 6 månader. Jag ser inte mitt straff som ett straff. Det är en möjlighet för mig att börja lära känna mig själv. Min historia är tragisk och sorglig. Jag har gjort mycket skit mot andra och mig själv, men jag är inte någon Hannibal Lecter. Filmen är dock bra. Jag var en sorglig narkoman utan mål, drömmar och förhoppningar om ett bättre liv. Jag var en av många. Vänliga hälsningar. Smeden är misstänkt i ett flertal mordfall. Det rör sig bland annat om ännu ett mord i Eslöv 2002, 2 år efter mordet på Carina. Offret var en 36-årig homosexuell man, en vaktmästare vid namn Jonas Ahlgren. Han hittades mördad i sin lägenhet på Fiskaregatan där han legat död i nästan en vecka. Inte heller i detta fall fanns det några tecken på inbrott. Det som är intressant i fallet om Jonas är att Aftonbladet gick ut med att polisen i Skåne ska hitta ett DNA-spår som ska ha bundits smeden till målet. Men spaningsledaren Håkan Adler gick snabbt ut och tillbakavisade den uppgiften. 2008 delgav smeden misstanke för mordet på Carina. Han nekade även till detta brott och det fanns inte bevisföring nog för att anhålla honom i fallet.
Carina är en av alldeles många vars liv brakts av en gärningsman som ännu inte fått avtjäna sitt straff. Hon var blott 35 år gammal, mamma till 3 barn som plötsligt stod utan en biologisk mor. Någon hon kände och litade på tillräckligt väl för att släppa in i sin lägenhet tog sig i rätten att ta hennes liv och stjäla hennes anhörigas rätt att ha Carina kvar. Det är fruktansvärt. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.